lyssnar på Syndikatets podcast. Oktoberlandet är skrivet av Christian Merstam och Carl Bergström och ges ut av Fria Ligan. Äventyret, den sista najaden, är skrivet av Nils Hintze.
Jag heter Daniel och det är jag som är spelledare.
Jag heter Simon och det är jag som spelar Lytkin, det råbarkade rået.
Jag heter Adam och jag spelar den förnärma och självgoda alven Innocenti Fjodorov.
Jag heter Martin och jag spelar elvan Anna.
Jag heter Erik och jag spelar alvhonan Kenya Fjodorov.
Skinnjacka med purpur, det var därför jag sa purpur, färre fläckar. Eller var det fläckar eller var hela den?
Nej, inte hela, utan det var så fläckvis missfärgad liksom.
Som att den har hamnat i ett plommonstop.
Ja, men ni har väl åkt egentligen hela vägen de här, vad sa vi, det tog 4 timmar. Lite drygt nu då, för ni ska ju först förbi den här byn Länka. Ja, det tar inte många minuter dit. Men Anna, du står väl på gasen hela vägen i princip?
Men tror du inte att vi kanske måste stanna där innan vi kommer fram och fylla på? Jag vet inte.
Nej, men vi kom ju överens om att ni hade någon typ väskor eller så här korgar som hängde liksom på utsidan med bränsle.
Ja, just det.
Så, här pellets,
så vi kan
och
fylla på medan vi åker då.
Ja, och Dima är väl den som får klättra bak och skiffla in det. Så att ni fyller på med mer bränsle i den här gengasmotorn under tiden liksom.
Ja, men då bränner jag på.
Ja, nej, men jag tänker det, och ni har väl egentligen lagom landat lite grann när ni börjar närma er Leongrad igen. Alltså adrenalinet har väl släppt och vissa av er har kraschat fullständigt i baksätet kanske. Innocenti, din mamma har sett över ditt skottsår.
Jag tänker att jag har legat liksom helt uppfläkt över baksätet där och fått för mig att jag behöver ha benen högt. Så jag har liksom dem ut genom ett fönster. Så så har väl hon kanske tillrättavisat med om de där vanföreställningen.
Men hon har faktiskt, precis innan egentligen ni kommer till Leongrad, ni kommer ju till de här uppodlade markerna, man säger, ganska snabbt liksom. Och sen begär hon mer eller mindre att du ska stanna bilen, Anna. Och hon ska kliva av här vid en lite större herrgård typ, eller så stor bondgård nästan, fast med lite så här gårdsliknande utseende en bit utanför stan. Så att du har inte mycket att säga till om där, utan bara du måste släppa av henne. Och det blir inget vidare adjö heller, utan hon bara kliver ut, tar sin packning och drar liksom. Hon säger väl att hon måste ta hand om lite saker innan ni gör någonting annat här.
Alltså en herrgård?
Ja.
Vem bor här? Det är fint liksom.
Ja, det är fint.
Ja, men det är du själv till hopp.
Ja. Nej, men det kan ju vara, du har ingen aning om det är någon bekant eller någon patient eller någon liksom älskare, eller du har ingen aning om vem som kan finnas.
Det är jag svårt att tro.
Ja, det är mycket du inte vet om din mamma.
Ja, det är så är det säkert.
Nej, och sen fortsätter ni väl mot staden. Det är ingen som har förföljt er ännu. Ni vet ju att Roman hade ju ett stort antal automobiler i sitt garage och några som är väldigt mycket snabbare än eran med all säkerhet. Men jag har inte märkt av några förföljare så.
Vi kanske gjorde det tillräckligt med kaos. Den där silverfiskarna kraschar och kanske tvungna.
Ja, det känns ju lite konstigt att de inte följer efter.
Det är väl bara bra. Nu kan vi inte anfalla. Ja, men det är väl bara bra, Anna. Ja, lite ont här bak, men nu ska vi gå. Jag har kämpat med igenom hela livet. Så, det här ska vi inte ha några problem.
Jag har väl lagt om mitt hundbett jag fick i axeln.
Mm.
Lite själv. Där i framsätet.
Mm.
Tänker jag. Det är inte så farligt.
Jag vet att hundbett kan vara riktigt farliga. Lytkin.
Alltså? Mm.
Men hörni, vad tycker ni att vi ska göra med bilen? Ska vi bara åka tillbaks med den till byrån?
Jag dumpar den i
golvet. Tänk om de har agenter här i stan?
Vilka? Ja, de... Det är klart de har. De har ju infiltrerat och stjärnar, då är det klart att om det är vår stan du talar om nu.
Ja. Men vi kanske ska måla om bilen.
Ja, det är snyggt.
Men hur vanligt är bilar här i Leongrad?
Alltså inne i stan så är det ganska vanligt. Mm. Sen, alltså de senaste typ 30 åren kanske. Ja. Så har det blivit vanligare och vanligare. För innan så var det så här ångmobiler och de var extremt ovanliga. Men nu ser bilar det hela tiden. Liksom. Staden är fortfarande inte anpassad så sett för dem. Utan bilarna får ju de ta sig fram där de kan, liksom, om man säger.
Men vadå, vi kan bara låsa in den i garaget. Vi ska väl ändå tillbaka
till hittar de dit så hittar de ju oss ändå. Och då spelar ingen roll
vilken färg på bilen. Jo, det är sant. Jo, det är sant. De har ju redan sett bilen. Så att...
Det skulle vara om vi gick och kör på stan, men det behöver vi inte göra.
Nej.
För nu är vi framme där.
Ja, det kan det väl vara. Men alltså, ni får ju köra först in genom Trästan kanske. Eller om ni kör omvägen runt kapplöpningsbanan. Lite västerut och sen upp till till detektivbyrån då.
Ja, men vet ni, jag är nog lite nervös. Jag tar lite sidogator och kör inte den vanliga vägen.
Nej.
Så tar någon 10 minuter extra.
Jo, men det vi måste göra nu... Vad är för tidbyrån? De kom på kvällningen nästan, va? Borde det vara natt nu?
Ja, det är sent på kvällen är det i alla fall.
Imorgon, kanske för sent nu. Vi måste ju uppsöka Sofia.
Mm-hmm.
Och,
är det någon av er som har tittat på den här jackan förresten?
Mm.
Mer ingående.
Nej, jag har inte upptäckt så mycket i bilen.
Nej, jag, alltså, jag vet inte om ni slängde den bak i skuffen liksom. Eller fram i bagaget.
Ja, jag hade ju den. Så jag...
ja. Då har du suttit med den i framsätet. Liksom.
Så då har jag nog tittat igenom den, antar jag. Mm. Liksom, i ren tristess när jag har legat och nytt bak i baksätet.
Liksom. Då kan du väl lägga och ta upp det nu då. Att du har hittat, förutom då att den har den här sjukliga purpurmissfärgningen, så har du ju hittat någonting i den här jackan.
Mm.
I innerfickan där så ligger det ett antal sidor som knappt hänger samman, som verkar ha blivit utslitna ur... Ja, du har kollat lite snabbt och det verkar ju vara Jelena Kropotkins dagbok.
Okej.
Okay. Från tiden då Dent-expeditionen var iväg.
Well, okej. Okay. Ligger de dolt eller varför?
Nej, det verkar ju av... De har ju blivit urtagna liksom och kontrollerade, kanske torkade till och med liksom. Mm. Så de är inte så här blöta eller så, men du ser ju att de har blivit lite fuktskadade liksom.
Vi var i garaget, ja. Ja, den här Sofia, vi måste ju träffa henne imorgon kanske eller då. Är det för sent för att dyka upp nu? Vad tror ni?
Ju förr dess bättre antar jag, eller?
Ja, jag känner mig lite konfunderad. Men det är lite bättre nu.
Vi kan väl i alla fall landa.
Ja.
Gå igenom fynden i jackan.
Ja. Ska vi vänta på din mamma innan vi går till Sofia?
Ja, kommer något med då?
Alltså, så det är ju rätt bråttom här nu. Vi saboterar ju deras expedition och om vi ska be oss västerut och hinna före dem så måste vi be oss snart. För nu har vi ett försprång, det har vi inte så länge till.
Jag tycker vi be oss direkt i morgon bitti.
Det tycker jag med, men jag antar att mor kommer vara här klockan 7 som hon säger. Men vi får väl se. Om hon inte är här på...
Alltså vi klarar oss utan din mamma, tycker jag.
Tvarn. Tycker jag med. Blinkar lite.
Ja, det är ju sent på kvällen nu. Och ni har inte varit här på hela dagen, så Sonja verkar ju ha gått för dagen.
Mm.
Men ni kommer in där, det är nedsläckt. Det luktar fortfarande cigarett och cigarrök uppifrån övningen.
Jag tänker en millisekund att Luca sitter där uppe och sen kommer på att så det kan han ju inte göra.
Det tänkte jag.
Det var coolt.
Diva däckar i bilen typ eller?
Ja. Nej, men han har ju somnat någonstans halvvägs tillbaka till Leongrad. Liksom.
Han
fyllde på sista gången och sen slocknade han.
Ja, vi får väl ta någonting att äta. Bara lite kort kanske. Hårt bröd.
Ja, det är väl allt vi har.
Kaviar.
Ja.
Tänker jag. Säg mig också.
Jag sitter redan i soffan.
Jag borde hämta dig själv.
Mm.
Ja, och så när jag är i förrådet, skafferiet, där vi har ju Sonja brukar ju servera oss och sådär.
Mm, jag tänkte det kanske är på nedervåningen där det trånga bakom Sonjas reception.
Förbereder jag en liten fin bricka. Alltså jag har lite dåligt samvete faktiskt. Tror det eller ej, för att Lytkin tvingades in där och vi har ju hört historierna om hur arbetarna där har behandlats och så är jag lite orolig för att han blivit utsatt för något liksom. För det hintade så nästan övergrepp, var inte så?
Mm.
Så att jag tänker lite så jag vet ju att han gillar ju eller jag tror att han gillar. Vad var det då till första scenen? Var det den
ansjovis?
Typ makrill.
Ansjovis var den.
Mm.
Ja, men typ ansjovis och sånt, för jag har en sån macko med sig, så jag tror att han älskar det liksom. Så jag ser om vi har lite ansjovis där, det gör jag.
Mm. Ja, men någon sillbit kan man hitta kanske.
Ja, men det är nära nog. Mm. Jag gör det till särskilt fin macka till honom då liksom. Så kommer jag upp där.
Jag sitter med jackan och kollar igenom.
Mm.
Den en gång till efter så här.
Mm. Ja, men du hittar ju de här silorna som sagt, som verkar ha varit blöta eller fuktiga liksom och sen har torkats. Och sen hittar du även ett bleknat fotografi som verkar föreställa de här expeditionsmedlemmarna då.
Mm.
Det är samma bild som du såg tidigare.
Som jag stal.
Ja. Jag tror att det var Lejonposten du läste va?
Mm.
Ja, jag är ganska säker på det. Så den bilden hittar du igen, fast då inte tidningstryck. Och fult sådär liksom.
Utan det är en riktig bild liksom.
Ett riktigt fotografi.
Ja. Jaha, då ska vi se. Här kommer jag.
Ja, är... Oj.
Den här är till dig, Lykken. Och Anna, du kan ta här lite själv. Förlåt, Lykken. För att vi fick dig att riskera liv och lämna dig nu. Vi fick höra fruktansvärda historier om hur den här Jermolaj behandlade sin anställda. Mm. Jag hoppas inte att du har blivit förnedrad och så. Men allting var ju nästan onödan, har jag insett, och det var dumt att du blev så. Det var mycket mitt fel.
Du har ju fortfarande på dig någon tjänar
kläder. Just det.
Jag tittar väl
så det kan bli lite konflikt hos dig in och nu. När han är ju klädd som en tjänare liksom, men du pratar med honom som en lik.
Mm. Jag har nog glömt att jag har de kläderna på mig.
Jag kommer
på det nu.
Mm.
Så du älskar ju fiskmackor.
Ja.
Och med det vill jag bara säga... nu, tack. Tack för det.
Ja.
Inom
lite röd i ansiktet.
Mår du bra, Ido? Jag tar och känner på din panna sen. Kolla om du är varm.
Jag är nog lite varm, för jag har ju ändå haft blivit skjuten och sådär liksom. Kanske man blir kall för att jag...
Du kanske borde ligga ner Ido.
Ja, jag gör väl det. Jag lägger mig ner på den här tvåsitssoffan, eller skitsoffan.
Nej, men de har inte... Jag har inte varit där så länge, som du var. Men han, herr Horn, hade jag gärna träffat igen under andra omständigheter, om man säger så.
Ja, jag förstår. Du vill ge igen.
Ja, inte för min egen del kanske.
Ja, men nu är det om ett minne blott. Förhoppningsvis behöver vi inte det. Ja.
Men den här jackan som
vi hittade... Ja, jag har grävt igenom den lite grann här nu. hittade, ja, förutom det här konstiga på utsidan då, så hittade jag ett gäng utdrivna dagboksanteckningar. Ja, hennes egna dagbok.
Jag sätter mig upp i soffan och säger.
Och det är ganska mycket, men jag har inte hunnit läsa det. Så jag tänkte vi kunde läsa det tillsammans.
Mm, vad är du?
Ja.
Vänta, det är lite mörkt. Jag skjuter fram en sån här, vad har vi för lampor? Oljelampor och sånt vi har, eller? Mm. Jag tänker mig att det är dovt och liksom kvällen här nu liksom.
Ja, ser du?
Ja.
Det blir bättre här?
Nej, det blir bra. Ja. Lite obekväm av Inos nya...
Klappar lite bara, ta för.
Första delen är från 9 september. Miroslav är skadad och vi vet inte vart vi är på väg. Vi har slagit läger för att fatta ett beslut. Fortsätta eller återvända. Jevgenev skrapar på stenväggarna med sin kniv för att samla lavar som han ska koka te på. Ljudet skär i mig och jag har bett honom sluta, men han låtsas att han inte hör mig. Försöker hålla tankarna lugna genom att skriva i fatt de senaste dagarnas händelser. Gången vi följde genom isen tog oss till marknivå, men inga spår efter Geisen eller Mir. Glaciären låg tung över våra huvuden och det påverkade mig mer än vad jag hade trott. Samma känsla som att dyka djupt ner i vattnet. Jag kunde inte andas, det tryckte i öronen och paniken grep mig. Jag försökte reglera min kropp genom de övningar jag lärt mig. Inandning i försynens händer, utandning här och nu. Men det gick inte. Först när Miroslav lät mig andas in i hans ena vante släppte paniken. Nu tänker jag inte längre på att alla ton jord och is ovanför våra huvuden. Punkt. Ja, hon var väl lite förvirrad. En fes förmåga till anpassning är anmärkningsvärd. Trots flera timmars sökande i glaciärens sprickor fann vi inga spår efter Geysens självlysande vatten. Vi slog läger och la oss för att sova, men väcktes av Yevgenevs skrik. Han pekade ut i mörkret bortom facklornas sken och upprepade: "Den lever, den lever." Först såg jag inget, men så framträdde röda ögon och sedan en pulserande kropp. Ett väsen som fötts ur våra mardrömmar. Jag la geväret stock mot min kind och blundade med ena ögat samtidigt som jag placerade kornet mellan varelsens ögon. Just när jag skulle trycka av skrek Miroslav bakom mig. En bäst hade klättrat över oss i grottans tak och fallit ner över honom. Vi lyckades jaga bort den, men Miroslav blödde från ett sår som gick rakt igenom låret. Jag rev sönder min filt och förband honom. Vaska grät och Yevgenev snurrade runt med geväret, siktade ut i mörkret. När jag stoppat blödningen hade Miroslav förlorat mycket blod och ögonen klippte som 11 vingar. Vi satt i mörkret och hörde varelserna röra sig omkring oss. Metalliska klick mot sten och is. Lukten av blod blandades med rök och sot och en skämd doft från varelserna. Vi visste att vi var förlorade om vi... Vi visste att vi var förlorade om vi stannade, men ingen vågade resa sig. Till slut var det Vaska som fick oss att komma på fötter, tända fler facklor och göra oss redo med gevär för att söka en säkrare plats. Vi tog oss långsamt fram genom gångarna, Miroslav med stöd av min axel. Vi hörde varelserna röra sig omkring och ovanför oss. Efter en krök möttes vi av ett ljussken och en upplyst grotta öppnade sig. Det var som att kliva in i fredskyrkan en sen vinterkväll och mötas av hundratals tända ljus som blänker i kyrkfönstrens alla färger. Det visade sig att ljuset kom från ett självlysande vattendrag som speglade sig i grottans isväggar och tak. Samma sken som mördingens frusna vatten. Om försynen någonsin givit mig ett tecken så var det nu. Varelserna följde oss inte in i grottan och vi kunde lägga Miroslav i vattendraget och tvätta hans sår. Bästens hugg hade gått igenom muskeln och ut på andra sidan utan att skada skelettet. Jag tog upp den sista bunken marmelad av mistelbär och vi lät oss smaka i skenet från bäcken. Enligt Yevgenev kommer lyskraften från en mineral som utsöndrar väldigt små stenar i smältvattnet. Så små att ögat inte kan se dem. Kanske letade sig bäckens vatten ner på undersidan och bildade Geysens källa. Vattnet smakade friskt och vi fyllde våra fältflaskor. Vi höll rådslag och kom överens om att följa vattendraget ner på undersidan och låta krafter större än oss själva leda vägen.
Du kan läsa från 11 september.
Två dagar.
Jag ska säga 11 september. Jag minns Svedargas replik i sprungen ur synd. Det stora lidandet är andra fear. Har han läst det? Vi sitter tysta i skenet från bäcken och avskyr varandra. Jag vet att jag borde höja mig över dessa tarvliga känslor, men det är inte möjligt. I mitt inre knuffar jag dem en efter en nedför ett brant stup. Vaska och Miroslav har bråkat. Jag och Jevgen är osams. Vaska har sagt de nesligaste saker till Jevgen. De som varit mina närmaste kamrater för någon dag sedan är nu främlingar. Jag undrar vad de tänker på. Vi har alla hemligheter, även jag. Kanske är det vad som tynger oss, att dölja en del av ett sanna jobb. Borde vi lägga fram allt det dolda på marken mellan oss och tala ärligt? Vi har förlorat 2 ryggsäckar i en bergsskreva och maten är snart slut. Ingenting tyder på att vi kommer att finna det vi letar efter. En öppning, inte andra. Feriken. Mina drömmar om att vandra i det förtrollade fejre känns pinsam. Vi tar den sista dagen, Anna. Ytterligare 2 dagar senare, det här verkar det som.
13 september. Vaska har sjungit Miroslav och Jevgenjev till sömns och jag skriver i skenet från bäcken. Vi är mätta och lyckliga. Bäcken tog oss till vårt mål, en grotta med en sjö som kallas Toklov. Här finns växter och djur i strålande prakt och vi har mött undersidans invånare. 3 grupper är bosatta vid sjön och de lever i fred. Jag kan inte låta bli att tänka att ovansidans feer borde färdas hit till denna plats av harmoni och ta med sig lärdomar till ytan. Vi har dragit oss tillbaka till en mindre grotta, ett basläge där vi funnit ätliga svampar och en märklig vätska som dämpat inflammationen i Miroslavs ben. Han kan gå själv nu. Under dagen talade vi med vätternas borgmästare Nedjan Toska som bjöd in oss till deras herresäte, en ståtlig byggnad inbäddad i grönska, blommor och fjärilar. Herr Toska berättade om Nasias brunn och han benämnde brunnen som en väg till annanstans. Måste vara genom den vaxrullen tagit sig in i oktoberlandet. Vi har hittat en väg genom gränsdimman. Vi hoppas få kontakt med najader och bumlingar via vättarna. Borgmästarens syster Rakel berättar om najadernas tempel ute på en ö i Toklovsjön. Det tillber en varelse som kallas den sista najaden. I mina studier av najader och deras irrlära har jag aldrig stött på detta väsen. Tanken att bjudas in till deras tempel gör mig upprymd och nervös. Kommer jag kunna sova i natt? Hjälp!
Anna, jag tror att det sista där verkar ju vara... Det kan nog vara skrivet senare kanske. Hjälp där, det är ju skrivet en helt annan handstil och mycket större.
Ja, så förmodligen är det. Men det var lustigt skrivet. Helt plötsligt bara hjälp.
Jag tycker inte det är så lustigt.
Jag tycker sista sidorna är ju jättenippriga.
Det är inte så konstigt.
Men jag förstår inte. Jag förstår inte, har de kommit ut ur grottan eller är de fortfarande i grottan när de träffar vättarna?
Ja, då är de ju där, som jag sa det. Och hon ska bli, få komma till najaderna. Men sen har ju något hänt här. Så det troliga är väl att hon... Ja, så här. Att hon senare, kanske när hon är där, blir utsatt för något fruktansvärt, vad vet jag. Och... grabba tag i det hon har att skriva på, vilket är boken där hon skriver hjälp, ett rop på hjälp uppenbarligen, och att hon sen då kastar av sig jackan för att som, ja, en typ av flaskpost, och den har ju någon på något sätt då färdats upp genom glaciären, ja, genom glaciären
och den här, konstiga rosa färgen från de här mineralerna då.
Nej, det kan jag inte förklara. Men du, vilken färg var det på vattnet? Det var vanligt vatten.
Det var självlysande, stod det bara, va?
De trodde att det fanns någon Nasias brunn. Och han benämnde brunnen som en väg till annanstans. Det måste vara genom den vaxrullen tagits in i oktoberlandet, som skrivit här. Vi har hittat en väg genom gränsdimman. Det kan ju ha varit så att hon kastat ner de här sidorna och jackan med den då, dina brunnen. Så kanske hon inte borde kommit upp där. Vad vet jag? Jag vet inte. Jag vet inte det här. Ponnan ska ju aldrig skrivit någonting om gränsdimmor och sånt.
Men det är en bra teori. Då.
Tack, Rutger.
Men jag håller upp sidorna i ljuset så jag ser dem.
Mm. Ja. Jag kan bara förtydliga att det här hjälp som står allra sist, det är skrivet mycket större bokstäver, mycket spretigare.
Och slarvigare,
som att någon har gjort det i all hast liksom. Och det är på sista sidan med text liksom.
Och så är det där fotot då. Men det har vi ju sett innan.
Varför säger jag såg inte fotot?
Nej, men det är samma som jag hittade.
Det är samma som var tryckt i Lejonposten. Alltså ett fotografi av expeditionens medlemmar. Mm. Precis innan de ska ge sig iväg från Alkansk.
Ja, men nu är det... Jag känner, vi måste ju... Vad är djuret?
10 nu kanske. Halv
11. Det är inte för sent. Vi Gagarin-gatan.
Mm. Det är väl lika bra.
Han var för nummer
87, va?
87 står det.
Ja, men vi får väl göra det.
Ja, men vi får väl det.
Ja, alltså som sagt, tiden är ju inte vår vän just nu. Så det är väl ingen...
Nej, vem ska hindra oss? Inte mamma i alla fall.
Nej, hon hade ju andra viktigare.
Verkligen viktigare.
Vet du vad hon skulle göra?
Jag har ingen aning.
Sa hon ingenting då?
Vi pratar inte så mycket om sånt.
Känner jag slår mig inte som någon som berättar.
Hon har slagit mig.
In och va?
Jo, men på tal om min mor förresten. Känner jag. Ja. Hon... Det är inte mitt fel.
Att hon slår dig?
Hon slår mig inte. Alla ungfer har väl fått någon örfil någon gång. Det är väl ingenting att prata om. Men hon... att hon är som hon är.
Ja.
Jag är inte heller helt bekväm med att ha henne här. Och det säger att det är för att ni är mina vänner. Hoppas inte att ni är onda på mig.
Nej, men det är okej. Det är okej ändå.
Vad skönt, Anna.
Det är okej, men... Ja, men nu när inte hon är här och så är det väl jag som bestämmer mig igen, antar jag.
Ja. Vi kan ju bestämma efter lite ihop så. Men ja, det tänker jag. Det blev du då?
Ja. Men då bestämmer jag att vi går nu.
Ja.
Och sen... Så får vi se vad som heter.
Jag hade gärna bytt om.
Ja. Förlåt lite.
Jag har väl några extra kläder här kanske.
Ja,
det har du väl kanske. Några gamla paltor som inte ser ut som tjänarkläder.
Det kan man nog inte. Du har väl en sån här panikskjorta, höll på att säga, men när du sitter här uppe och det kommer någon besökare så måste du byta om till något som ser lite respektabelt ut. Liksom.
Jag byter om och så slänger jag de andra kläderna i kaminen.
Jaha. Skulle inte ha kvar dem i utklädnadsskåp?
Nej, verkligen
inte. Har ni inte ett sånt?
Nej, ja.
När ni skapar, när ni skapar lite olika uppdrag.
Det kanske vi har, men de här hamnar i kaminen.
Jag protesterar inte.
Inu, hur mår du? Är du skadad där borta?
Ja, visst.
Kan du gå?
Ja, jag ska försöka. Nej, då har jag blivit skjuten. Jag vet inte om någon som blivit det.
Nej.
Här. Ryggen. Ja, titta här
får du. Det är ett köttsår liksom. Det är ganska rejält ändå. Men
hon plockade ut kulan.
Ja, det var nog, den satt hon inte kvar. Nej. Hon slapp nog utföra någon kirurgi sådär i bilen. Men...
Får väl byta bandage sen kanske, men jag är ju lite av en tuffing.
Jaha.
Ni kanske märkte det att jag har blivit lite oförsiktig om mig. Jag vet inte vad det är som har... Jag kommer ihåg när vi åkte till Vajrak och när vi var på det här tåget. Jag var ju livrädd när ni började skjutas och... Ja, Luca var ju... Han var ju hård, tuff. Jag har aldrig varit riktigt, men... någonting...
Ja, du har ju oftast varit ganska töntig, faktiskt.
Vad menar du då, Anna?
Ja, men så lite fjantig och så.
Jag har inte varit den modigaste fen i oktoberlandet.
Mm.
Men jag hoppas att... Kanske har ändrat din stränga bild av mig efter idag när... Det var ingen annan som slängde sig ner från balkongen på det viset.
Nej.
Mor sprang ju ut. Kunde man tydligen göra den andra vägen. Fel väg.
Det var kvicktänkt.
Ja,
kvickt blir det också där, Lytkin, när du var med direkt fångade den.
Jag råkar ju bara stå där. Ja. Med min korg.
Vi är ju en ganska bra liksom, grupp och så. Alltså, vi är bra på många olika saker, känner jag.
Ja, verkligen. Kompletterar varandra.
Ja.
Blir det en gruppkram här? Det går ut, eller vad? Vad är det som händer egentligen?
Nej, vi ska väl till Gagrinvägen 2.
78, 87.
77.
Vi gör nog bäst att gå.
Ja, det tror jag.
Ja, men det är faktiskt inte så långt. Ni är ändå i stadens centrum, men i västra utkanten liksom.
Ja, precis.
Men ni ska inte så långt, för Gagringgatan vet ni ligger nästan vid det gamla tukthuset. Bredvid Lärda Lunden, så det är liksom på en ö kan man säga. Omgärdad av Volga. Volga slingrar sig liksom genom staden och bildar två öar egentligen, för det går en kanal också som man har grävt. Så ni får ta er längs Volgas strand en bit. Eller ja, strand, det är ju kajen liksom. Vad kallar man det? Det går ut så här. Och sen över till Lärda Lunden. Förbi det gamla tukthuset. Det här ganska skräckinjagande höga nästan tornet liksom som står här. Där det är ganska många tråkiga minnen i Leongrads fersliv som har utspelat sig här. Men ni tar förbi det och till Gagringgatan 87. Här ligger ett fyravåningshus, eller flera då, men ett av dem är nummer 87. Som säkert var fint när det byggdes, kanske 50, 60, 70 år sedan någonting. Men nu är det liksom fasaden, är så här, färgerna flagat bort och blivit lite svart så av sot och avgaser. Nu är det ganska kallt på kvällen här. Du står och brinner lite sån här, inte oljefat, men så här metalltunnor liksom. Där man eldar i för då folk kan ställa sig och hålla värmen lite. Det är fortfarande inte sommar liksom, utan det är på våren precis här.
Men är det någon folk i rörelse och sådär ute på kvällen eller?
Jo, men det är det fortfarande. Alltså det är många som kanske bara kommer ut och jobbar på kvällarna. Latrintömmarna till exempel, det är deras tid på dygnet nu. När vanligt folk är hemma liksom.
Men är det någon typ av så här mittfolksområde liksom, eller?
Ja, medelklass? Det skulle man säga. Det är ganska fint här. Det har nog varit det, men så har det blivit lite så. Det kanske var fint innan man liksom byggde något centrum och flyttade ut dit alla rika liksom. Mm. Och så följde man upp såna här stora bostadshus istället. Som så här snabbt blir nedgångna, för det bor så mycket folk här. Man så här springer hit och dit, många som flyttar in och ut och. Men det är ändå många värst bättre än trästan kan man säga.
Jag tänkte att vi har den här jackan i någon väska.
Mm. Jag har väl slängt ner den i rätt sätt med,
ja, rätt sätt.
Med anteckningar, eller med dagboksanteckningar och det också.
Mm. Det står en portvakt. Mm. En välkammad och med en liten hatt och en väst.
Ska man ta det? En välkammad.
Nej.
Så detta till honom. Ja, god kväll.
God kväll, herrarna och damen. Ska ni besöka någon?
Ja.
Ja, vi är här för att träffa Sofia.
Sofia Ladislav.
Ja, fru Ladislav. Det är första gången ni är här. Jag känner inte igen er.
Det är det.
Ja, hon sa att hon kanske skulle få besök.
Ja, det är vi.
Som att det skulle kunna vara.
Det är vi. Hon menar det.
Ja, jag antar det. Ja, de är välkomna in då. Det är högst upp, fyra trappor och så längst ner. Ladislav står på dörren. Mm. Välkomna.
Fyra
trappor på längst ner
i korridoren. Inte.
Ja.
Går fyra trappor så går längst
ner. Går längst ner. Vi följer anvisningen.
Ja, men ni kommer upp och det står Ladislav på dörren. En sån här liten brons... Plakett. ser väl att många av de andra dörrarna har inte sådana. Så det kanske är de som har bott här lite längre. Som, mm. vet, de som flyttar ut sen så bryr man sig inte om att sätta upp nya kanske. Mm. Så.
Hur gammal var Sofia?
Medelålder.
Mm.
Yngre medelålder.
Mm. Ja, ni känner redan på vägen upp sådär. Så det knarrar i trappan. Ni känner den här doften, ni vet, i gamla hus. Det luktar lite så här fuktigt, dammigt liksom.
Matos.
Ja, det också. Och ni hör så här någon ung fe som gråter innanför en dörr liksom, och håller för 7 lägenheter vakna för att det, allting hörs ju genom väggen här liksom. Men ni kommer upp till dörren som sagt, du knackar på. Mm. Och Sofia, den här lite rundlagda elvan, öppnar dörren. Hon är precis när hon liksom öppnar lite grann så där, men hon har kedja på insidan liksom, och tittar ut på er, tar hon på sig glasögon så.
God kväll. Välkomna, det gick snabbare än jag förväntade mig. Har ni varit på godset eller har ni kom in.
Jag vill ta med hatten.
Mm.
Häng av med raken.
Välkomna. Och ni kommer in i ett ganska stort rum här. Det är en liten hall liksom först, men så är det öppet rakt fram mot vad som ser ut att vara kök och matsal och sådär. Och sen verkar det gömma sig fler rum där bakom. Ni förstår att det är ett litet förråd här till höger, dörren står lite på glänt. Ni ser väl in där att det är lite lårar och gamla kläder som är upphängda. Man har väl hängt in vinterrockarna och så kanske.
Mm.
Och till vänster här verkar det vara som ett litet tass. Liksom. Det är väl ingen... vattenklosett, tänker jag inte.
Nej, kasta ut genom fönstret.
Nej, men det är nog tömning på något sätt. Mm. Liksom. Man har väl en skitsam video. Nej.
Jo.
Fru, ja, hon leder er in liksom till köket. Det är en eldstad i det bortre vänstra hörnet härifrån som verkar vara till hälften i det här rummet och hälften i nästa rum. Så kanske sovrummet då skulle inte.
Har du en plan liksom att få kolla på
vardagsrummet? Ja, visst.
Att man får en picture in.
Ja. Ja, hon leder er in förbi vad som ser ut att vara ett ganska stort liksom kök- och matsalsrum, om man säger. Och sen in i ett lite mindre vardagsrum eller en salong eller vad man ska kalla det.
Mm.
Där det står en 2 soffor och en fåtölj. Det är ganska hemtrevligt. Hon har en massa garnnystan, broderier och sådär. Hon verkar ha varit inne på det.
Hemslöjd.
Ja, kanske. På tal om hemslöjd så ser du även en hemsnickrad vagga.
Mörkt.
Fortfarande omålad. Och en,
fan vad tungt. Men vad fan, hon är ju gammal. Hur gammal? Hon hade förlorat ett barn, sa hon. Men de skulle få det på ålderns höst lite så.
Ja. Ja. Och även en gunghäst. Som
fan.
En gunghäst som står in vid den här vaggan då, som är halvmålad.
Så här rör sig på natten. Mm.
Nej.
Det är i alla fall ingen kentins fantasi.
Ja, det är det jag ser.
Mm. Och ni ser ju att den ena fåtöljen här inne i den lilla salongen då, här är ett fönster ut för övrigt som man kan titta ut över Volgas vatten då. Och ni ser att den ena fåtöljen här verkar ju ha varit Chemeks plats liksom. Om man säger det är ett litet soffbord, precis, alltså ett eget soffbord för den, där ligger en bok, hans pipa, hans toffler står fortfarande kvar liksom framför. Hon har väl inte haft hjärta att ta bort de grejerna.
Vet du vad jag tänker?
Nej.
Jag tänker att hon håller, som in brukar säga förr i tiden, hon håller alla dörrar öppna både framför sig och bakom sig. Mm. Särskilt om bakom sig står på vid gavel här liksom. Hon kan inte lämna sitt förflut.
Mm.
Jag tänker det.
Jag är välkommen att slå er ner. Jag sitter genast på lite te åt oss. Jag kan knappt bärga mig här. Jag vill höra allting. Men sätt er så länge så ordnar jag te. Ja.
Ja.
Mm. Så försvinner hon ut i köket här.
Det är lite som att gå in i ett mausoleum nu.
Ja.
Vi sitter nog där tyst och väntar.
Ja, ni sitter i tystnad och hon kommer tillbaka snabbt med 4 koppar te. och ett par kakor. Det var sylt fyllning.
Mm. Ja, tack, tackar. Sofia, du hade verkligen inte behövt timmar i scen och sådär. Vi har misslyckats att vi kommer så sent, men vi har nyss återvänt.
Ja, det gick mycket, mycket snabbare än jag hade väntat mig, som sagt. Mm. Var uppdraget lyckat?
Ja, det måste man säga. Mm.
Vi har inte mor med oss.
Nej, hon...
Vad säger du? Har hon, men, ja, har hon blivit tagen till fånga eller...
Nej, tyvärr. Alltså, hon skulle bara på något annat. Hon vi är här.
Ni är ju här, alla tre. Vill ni berätta hur det har gått? Har ni...
Ja, alltså vi lyckades ju, tror jag, stoppa expeditionen för att ballongen är just förstörd. Ja,
vi tar från början. Eller? Det var så här.
Har ni förstört sin
fisken? Vi kom dit och vi hade en plan. Eller hur? Mm. Mm. Noggrant utarbetat och undertecknat. Och ja, med tips från de andra också då, såklart. Vi skickade in Lytkin på insidan för att ta tjänst hos Jemolai. Vilket han gjorde med den äran, som vi har förstått. Och senare anslöt jag, Anna och mor då. Vi utgav oss för att vara utsända från Lejonposten. Vill göra en intervju, eller hur, Anna?
Ja, det är precis som du säger. Och fortsätt berätta du.
Allt gick precis enligt planen. Det var skarpt läge några gånger. Vi lyckades lura ut med hjälp av Lytkins fantastiska insats på insidan vart fyndet förvarades. Så vi lyckades få Ermolai att ställa upp på en bild. Vi hade kameran med oss.
Aha,
vi tog en bild på balkongen där. Och just då, vad tror du händer då? Jo, då kommer silverfisken ner för landning.
Jaha.
Mm. Och då, snabbt tänkt som hon är, så flög Anna i farten. Och ja, vad gjorde du, Anna? Kan du berätta något? Vi sitter där helt
tyst. Ja, jag vet inte. Jag har väl ingenting mer att berätta egentligen, för du säger ju allt.
Nej, men nu ber jag ju fler i här, så det blir en bra liksom. Jag börjar, så kommer du och så säger Lytkin vad han gjorde. Förstår du?
Ja, men som sagt, jag flög...
Hur flyger så högt?
Jättelångt. Och sen så sköt jag ballongen liksom.
I motorn?
Ja, så den bara kraschade.
Och då, snabb i tanken, flög jag fram, drog jackan ur nävarna på Jemolai. Tvekade inte en sekund, utan slängde mig över räcket. Skadade mig ganska ordentligt.
Visa såret.
Sluta nu, okej då. Kommer tröjan. Men det kommer sen. Står och pratar med ryggen mot honom. Men det kommer sen. Nere på marken så var Lytkin perfekt placerad. Dräppade jackan och vi begav oss ifrån. Jag fick en snillblick så att vi skulle ta flodvägen. Men vi hade ju en bil. Så vi tog den istället.
Ja, men... precis. Vi bara trampade gasen i botten så bara körde vi därifrån.
Ja, fast innan dess så fick jag det här skottet där som skjuta rakt i ryggen. Ja. Så skjuta med ryggen. Fega huslingen.
Ja, vi har nog i alla fall senare lagt deras avresa. Men vi har nog inte stoppat
det. Störtade hela silverfisken.
Ja, blev någon... så det kommer ta flera veckor innan de lagade den, tror jag.
Klot blev någon explosion?
Nej. Jag tror alla överlevde, som tur var. Vi vill ju inte liksom att man ska dö.
Nej, jag har inte sagt någonting om strybåden. Jo, det har vi. Eller har du det?
Ja, och så såg vi... Vet du hur strybåd är?
Vad sa du? Strybåd? Va? Varför har du inte sagt det?
Sa inte jag det förr?
Nej.
Men det minns han bara.
Ja,
från mig.
Sojas tjänstejon.
Ja, men han var i... I silverfisken.
Men ni sa... Vänta här. Ursäkta. Men
för... Sa jag inte det?
Men ni sa väl när vi var där i Vajrak.
Det är någon ni känner som var med på silverfisken? Ja. Men vem till er?
Nej, verkligen inte. Tvärtom. Förvänder skulle jag säga. Och åkte han inte ner med den här släden i isen?
Jo, det var ju det som var så konstigt. För att nu såg jag han igen. Det är ju som att han överlevde. Ja. Tror ni att han kan ha gjort det? Men vi... Det vet ni vad. Det
luktar ju kurser i lång
väg. Inno.
Eller snö bara i ronen.
Det är en sak till också. Mm. Det är att han var så här svart i huden, liksom fläckig. Tror att han var liksom, tror att han var död. Fast han såg levande ut.
Hur såg hon ut som hade blivit återupplivad? Masha?
Men hon var ju lite, om du kommer ihåg, lite grönaktig nästan. I...
Nej, okej. Okay. Ja. Det var inte så som du såg den, Masha?
Nej.
Men ja, hur
hon, hon hade väl också såna här Frankenstein-bultar liksom.
Ja just det, de hade satt ihop henne på något sätt. Ja.
Men visst var det konstigt att det var Sreborg där?
Ja, det var ju väldigt märkligt och nästan lite märkligt att du inte berättat det för nu.
Ja, men jag kom precis på det för jag tänkte att hon, ja, du vet inte vem det är, Sreborg.
Nej,
mm.
Nej.
I alla fall, vi har väl berättat om Soja.
Jo, vi var jag känner ju till allt om Bajrak och sådär.
Ja, vi misstänkte ju att
det är han, nästan allt tror jag.
Att han kanske är med i den här Vostanier va? Kommer du ihåg vi pratade om det?
Ja, att Bojaren och Bajrak skulle ha varit medlem, ja.
Jag vet. Och då är det ju inte omöjligt att nu har de en gubbe där med i expeditionen. Ja, det var ju bra. Det var ju snyggt.
Men i alla fall, vi, fyndet var ju mycket riktigt Jelenas jacka.
Har du plockat fram
den? Ja, jag plockar fram den.
Titta, hon... Dra den till sig liksom och syna den.
Och de här låg i, jag lägger fram dagboksanteckningarna.
Mm.
Fotot.
Ja, hon kollade igenom jackan liksom och läser de här anteckningarna. Tittar på fotografiet.
Nästan så att jag är besviken på Anna. Bara för att hon som har kommit med nyheten så går det lite ut på henne. Så jag blänger lite på honom.
Ja, men då är det nästan säkert att det var att det är som jag trodde va? Eller kan ni hålla med om det? Det verkar som att Jelena är vid liv, eller hur?
Hon skrev det här gången, det nu vet jag inte hur lång tid det har gått, men...
Nej, men sen hade ju inom en teori som tyvärr kanske kan stämma.
Ja.
Att... Får
jag? Ja, jag kommer inte ihåg.
Att hon rev ut de viktigaste sidorna i dagboken, slängde dem i sin jacka och slängde den i den här brunnen som hon trodde var någon form av...
Ja, hon måste ju ha använt jackan som skydd för det här ropet på hjälp, eller hur?
Ja, men
och så har hon hittat då någon typ av väg upp, om det är som hon skriver här, att det kanske är en geyser då som leder upp till den här möddingen som kastat jackan med lapparna och så har den liksom kommit upp till ytan. Mm. Det kan ju ha varit jättelänge sedan, men hon var ju definitivt liv när det här skrevs, eller hur?
Mm. Ja, absolut.
Och då är det ju därför Boston jag är så angelägna om att den här räddningsexpeditionen blir av, eller hur? Mm. För att de ska ju inte rädda någon då, utan de ska ju se till att ta koll på Jelena.
Mm. Just det, det var så.
Ja. Mm. Ja, för de har ju, som ni vet så har de ju försökt tidigare. Mm. Alltså när den expeditionen gav sig av så hade de ju en agent. Vostan, jag hade ju en agent på den expeditionen.
Visste du vem det var?
Nej, vi visste inte vem det var.
Nej, jag har inte kommit så långt än. Jag har den här, säger hon. Och så tar hon fram en sida från Oktoberlövet. Den 11 april 211 efter Lejonkrigen.
Nej,
det och inte, visar den till er. Det är alltså 2 år sedan och lite till. När den expeditionen gav sig av. Ser du, vad sa vi, april va?
Mm.
Och era dagboksanteckningar var från september om ni kommer ihåg.
Mm. Samma år.
Nej. Eller?
Som det.
Mm.
Alltså den skrevs innan
hennes innan på jakt efter undersidans hemligheter står det. Expedition. En expedition namngiven efter sin ledare Miroslav Dent avgår på torsdag klockan 07.32 med tåg från Leongrad i riktning norrut. Dent-expeditionens mål är att finna sanningen bakom ett föremål som hittades i en mödding på tundran och som påstås ha färdats genom gränsdimman ut från Oktoberlandet med Mirfarkosten för 8 år sedan. Detta föremål har på något sätt kommit tillbaka in igen. Tanken är att finna spår efter myrfarkosten eller en väg genom gränsdimman. Det hela låter lika snurrigt som en spöksaga om gångar på undersidans djup, men expeditionsledare Miroslav Dent är av en annan mening. Citat. Vår drivkraft är allt annat än spekulativ. Snarare rör det sig om vetenskaplighet och en djup omtanke om Oktoberlandets säkerhet. Vem vet vad den där farkosten kan ha fått med sig från utsidan? Miroslav är son till det beryktade men avlidna äventyrparet Borislav och Taika Dent, som sägs ha rest mellan Oktoberlandets 4 hörn under ett och samma år som en del av en vadslag. Även Miroslavs yngre bror Jakob Dent deltar i expeditionen. Ja, när du kan fortsätta, jag blir helt torr i halsen. De båda bröderna börjar med den nere.
De båda bröderna är alver som för ovanlighetens skull bosatt sig i Arkansk. En alltför primitiv del av landet för de flesta hårfolk. Miroslav menar att han är jämnbördig med sina föräldrar som äventyrare och minst lika skicklig med bustan som sin mor Laika. Hon har lärt mig allt hon kan, men jag har ju slutat öva för det. Nu skjuter jag en äppelskrutt från en resehuvud på en 100 stegs avstånd. Miroslav har själv vid flera tillfällen rest över Uralbergen och även gjort expeditioner på tundran med sin bror Jakun, trots brodens då ringa ålder. Ingen av dem har tidigare betett undersidan. Med på resan finns även en rå, Vaska Lermontov, som enligt elaka tungor inte tagit plats för sin vildmarkskunskap utan sägs fladdra med ögonlocken när expeditionens ledare närvarar. Om resan leder till kärlek mellan alv och rå låter vi vara osagt. Men klart är att Miroslav Dent inte tvekat att korsa gränserna mellan fefolk när han handplockat expeditionens medlemmar. Även mitt folk finns representerade. Gråmän och geologen Yevgenij Malikov är mest känd för det sällsamma rykten som omger hans äktenskap, men han är också en begåvad vetenskapsfe som påstås längta efter att lämna Leongrads tisser och tasser. Ytterligare en fe med anknytning till akademin finns med på resan. Nymfen Jelena Kropotkin är en språkforskare som påstås tala häxmål efter närkontakt med veteriken och sägs även kunna göra sig förstådd bland najader. Vad denna kunskap ska vara bra för har undertecknad ingen aning om. Men klart är att Jelena är en välberest fe som har skinn på näsan.
Är det svensk
damtidning? Ja, det är
ju det. Den skiljer ju lite i ton från den du hittade på Lejonposten. Det här är ju oktoberlövet som sagt.
Expeditionens första stopp är Arkansk, där sällskapet ska inhandla hundslädar för att ta sig upp på tundran och finna den mudding där föremålet hittades. Möddingen gömmer svar på frågor som jäckat oktoberlandets feer i sina rikets födelse, säger Miroslav med en hemlighetsfull blinkning. Då tidningens utsände försöker få honom att svara på en enkel fråga om vad han hoppas kunna få med sig tillbaks till Leongrad, ges icke-svaret sanningen. Återstår att se om dessa fem feer tar sig ner till undersidan och om de då återvänder till Leongrads vackra gator. Klart är att oktoberövet kommer att skänka sina läsare vetskap om varje steg i detta märkliga projekt.
Mm. Ja, vilken skvallerblad ska vara.
Oj! Ja, här kan man ju inte lita på ett ord vad de här skriver. Ja!
Men jag visste bara inte hur mycket ni kände till om expeditionen och sådär. Jag berättade lite senare.
Tack, det var jättematnyttig information. Men vi pratade om, du säger att de har en på insidan här ju. Och då har vi ju några att välja mellan. Jag la märke till...
Har vi det?
Va? Att Vostanja...
Ja, heter Vostanja... En väldigt elitistisk grupp. Skulle de ha ett råd som agent?
Verkligen. Tror ni att det var Vaska som var agenten? Med uppdraget och döda...
Jag har en idé om det. Just för att... Vi har sett på de här bilderna. Var det inte så? Har du den där med dig? Kolla här, titta nära. Bär hon inte lite väl fina smycken kanske?
Jo, kanske. Hon rättar till glasögonen, liksom trycker dem.
Det är bara första tanke.
Till rätta på näsan, ja.
Bara första tanke. En muta kanske.
Att hon skulle vara en lejd mördare.
Ja, en lejd. Inte ja, medlem kanske. Själv kanske, utan lejd då. Utan, ja.
Ja, det är, det är såklart möjligt.
Vad har vi med för några fel?
Alltså är det gnomen som...
Man
kommer mer känd för sitt kärleksliv än för sitt...
Han tror jag inte på.
Värv.
Nej, men för man får ju ändå kanske tänka då om Jelena har klarat sig länge nog för att skicka de här sidorna med en önskan om hjälp, så kanske de andra också har överlevt där på undersidan. Det kan man inte veta.
Men av hennes dagboksanteckningar och döma så kändes det som... Dynamiken i gruppen ändrades ganska snabbt. Från en dag till en annan, mer eller mindre. Ja, om det beror på att de är nere i underjorden och tappar sin riktning, eller om det beror på något annat, framgår ju inte riktigt.
Jag ska bläddra lite i de här brev, eller det här hennes dagbokssidor där. Den här Eugenia, hon var ju osams med Eugenia, skrev det här.
Och Miroslav och Vaska och vänner också. Så det känns ju som dynamiken i gruppen har ändrats på något sätt där.
Ja, där på slutet tänker ni.
Ja.
Ja, precis. Men de kanske blev galna där nere.
Ja, det eller så insåg de att de hade olika mål.
Men Jugeno var han med kärlekslivet, eller?
Ja.
Marco.
Ja.
Han, den...
Det var ju den som du kände lite, Anna, om du kommer ihåg det.
Just det. Mm. Han kände, det känns ju som att... Ja, är det, var det en figur som... Han hade något i sitt förflutna, va? Nämnde du inte det?
Jo.
Var det han som hade bytt identitet flera gånger?
Ja, eller han hade försökt, eller vad man ska säga. Han
fick byta kön.
Mm.
Visste jag det ens? Eller minns jag bara det du berättade för Anna?
Men då kanske Anna har sagt något till dig vid något tillfälle, så att...
Berättar ju allt för dig.
Ja, men fråga, där har du en hal fe.
Ja.
Ja, vi har lite att ta hand om här. Jag lovade er 300 rubler, eller hur? För att ni skulle ta det här fyndet till mig och sabotera expeditionen. Så jag ska ordna fram det. Och sen har jag ännu ett förslag.
Ja, låt höra.
Hon reser upp och går iväg in mot köket, kanske till det här förrådet eller till toaletten, ni vet inte riktigt. Hon kommer i alla fall tillbaka med ett kuvert fullstoppat med sedlar. Ja, där har vi alltså 300 rubler för utfört värv. Och jag skulle vilja, eftersom ni verkar ju vara ganska skarpa allihopa. Som jag sa vid vårt första möte, så är det egentligen, jag vill hitta Jelena. Jag vill att hon kommer hem vid liv.
Ja, det vill vi väl alla.
Ja, ska vi vara helt ärliga, så känns det väl lite, kanske du märker så som vi sitter här och talar, att vi redan har tagit det här fallet till oss på något vis. Känns det inte så i våra felhjärtan?
Jo.
Om försynen bara bakar över oss, vilket den gör. Så, ja, jo. Det här ska vi nog. Vi ska gå till botten. Så har du undersidan och botten.
Mm, jag förstår. Ja. Lite så osmakligt att skämta. Men ja.
Ja.
Men vad är nästa steg? Alltså, nu har vi saboterat expeditionen. Då bör vi ju...
Jag tror inte oss. Att expeditionen kommer... bara bli inställd.
Nej.
På grund av att Tinnofisken är satt ur spel tillfälligt. Försinkad, utan kanske. De kommer nog antingen att laga det här luftskeppet och bege sig ändå, eller så får de ta sig iväg på annat sätt. Alltså, det går ju tåg och slädar, precis som den expeditionen gjorde. Jo, sen vet inte jag hur illa ni skadade Silverfisken. Det kan ju vara så att de reparerar den snarare än att ta tåg.
Och de har ju resurserna för det, så
ja.
Vi ska nog inte anta att de är strandade länge. Men
nej.
Med det sagt borde vi ju be oss snarast då, om vi ska ha någon form av försprång på grund av Annas hjältemodiga insats.
Ja, jag är beredd att tömma alla mina besparingar för detta.
Ja, det skulle vi väl kanske inte behöva göra.
Jo, men alltså, vi skulle väl kunna ta emot någonting. Före och så. Nu stod ju Lena mig också väldigt nära.
Så? Hur du berättar?
Ja, kan berätta sen. Så att, alltså en liten ersättning för vissa omkostnader skulle vi kunna
ta. Men hon säger det själv, hon står där nära och skulle
ja, men kräva höga. Vi behöver ju ändå pengar för att ta oss dit och lite utrustning och sådär. Vi ska ändå ut mitt på tundran inom. Det är jättekallt där ute, vi behöver jättemycket kläder.
Ja, jo, såklart.
Ja,
såklart.
Hyra släde och allting, det kommer att kosta jättemycket pengar. Du vet ju att vi har lite svårt med pengarna.
Ja, vem spiller det?
Ja, men nu har vi pengar.
Men hörni, jag tror det låter ju på Sofia som att sånt kan lösa sig. Så att kanske inte är någon mening att sitta här och...
Nej, förlåt.
Jag kan ge er 500 rubler om ni för hem Jelena vid liv till Leongrad.
Hur kände ni Jelena? Har jag inte förstått det?
Jag kände inte henne särskilt väl, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, hon jobbade med er make.
Så. Just det. Men det är den informationen hon har om Vostanja som jag vill åt.
Just det.
Det är det enda jag har kvar här i livet. Det är min, ja, mitt sökande efter hämnden.
Mm.
Kemik har tagits ifrån mig. Min ofödda fe har tagits ifrån mig. Jag tänker krossa Vostanja. Och för det behöver jag Jelena.
Mm. Ja, vi ska hjälpa dig, Sofie. Men låt inte fullkomligt uppslukas av mörkret. Låt Sarens ljus leda dig.
Är det så att du ska följa med Sfira eller stannar du här?
Jag stannar här.
Håller ställningen här.
Ja.
Jag kommer stanna här. Jag tror att om jag följer med så kommer det bara bli svårare för er. Om jag ska vara helt ärlig.
Sofia, jag håller de här breven vi hittade. Och om det händer någonting med oss så publicera dem.
Och vi ska ju försöka, vi får försöka avlägga rapport på något sätt, men det är inte så säkert.
Tycker jag vi beger oss direkt i morgon bitti.
Jag har bara en fråga. Vi kan mycket, men vi kan inte allt.
Du blir lite avbruten där när du ska fortsätta. Så hör du.
Vi kan mycket, men vi kan inte allt. Vi kan mycket, men vi kan inte allt. Vi kan mycket, men vi kan inte allt.
Lite då.
Jag börjar titta med
avlägset.